Jag tänkte idag gå igenom lite grann med om den här Johannes litteraturen i Nya testamentet. Man kan säga att Johannes, han var ju en av Jesu lärjungar. Han hade en intim relation med Jesus. Han låg till och med vid Jesu bröst, och troligtvis var han den yngsta av lärjungarna också. Och kanske den enda som inte led martyrdöden också. Och han skrev Johannes evangeliet, han skrev Johannes breven och Uppenbarelseboken. Och det genomgående draget i alla de här skrifterna, det är två sidor av Herren. Det ena är att han är kärleken, det andra att han är sanningen. Det finns ingen som tar upp om så mycket att Herren är sanningen som Johannes litteraturen, vad Johannes skriver på i de här böckerna, va. Och vi kan börja bara i Johannes evangeliets första kapitel, den första versen. Så bara där så talar de om vad det här handlar om. I begynnelsen var ordet, alltså vad är begynnelsen för någonting? Är det vår tidsålder eller var det från början överhuvudtaget? Ja, hur den var i evigheten också, så var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså man kan säga att det är en sån bestämning där Johannes gör här, va? Att ordet var hos Gud och ordet är Gud. Alltså. Det är oerhört revolutionerande. För ofta så talar man om Jesus som han är människa, och det är han ju naturligtvis. Och han är så. Men i Johannes litteraturen så framställs han så, även man Uppenbarelseboken. Det är Guds offrade lam, men det är också att han är kung. Han är den som sitter på tronen. All makt är given honom av fadern, va, på det sättet. Så att den Jesus vi tror på, han är oerhört stor egentligen, alltså. Det är ingen kompis av olika slag som man hör ibland från predikstolar. Utan det här är en Gud mäktig att göra under, men också en Gud som uppehåller hela tillvaron. Alltså. Och det står så här. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Här är en bestämning, alltså ingenting finns om inte ordet var. Och ordet här, det är Jesus Kristus alltså. Och då står det så här i 14:e versen. Så här, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som en enfödde har från fadern. Här kommer det in på detta, va? Gud har blivit människa i Jesus Kristus alltså. Gud har blivit människa. Han är en av oss. Alltså Gud är en av oss. Dock utan synd, står det i Hebreerbrevet. Det här är så oerhört. Vi kan ju fira jul och tända ljus och mysljus hit och tomtar och allt vad det är. Men själva innehållet är att Gud har blivit människa. Det är så oerhört. Ibland så kan jag vakna mitt i natten och bara, det är ju helt enormt egentligen. Att han har gått våra vägar. Han har ätit vår mat, va? Gud själv har gjort det. Och du vet, det här börjar ju hissna när man förstår att det är det här det handlar om alltihopa. Det fanns en av lärjungarna, kanske fanns flera, som tvivlade. Han hette Thomas. Och han sa när Jesus hade uppstått från de döda: om inte jag får sticka händerna i spikhålen och sidan, så kan jag inte, då tror jag inte. Och så uppenbarar sig Jesus för honom och säger: kom nu och stick fingrarna i spikhålen och sidan på mig. Och då utbrister Thomas den kanske högsta bekännelsen i hela Nya testamentet: min Herre och min Gud. Säger han. Min Herre och min Gud. Det är alltså denna enorm, för det var Thomas som sa, det var inte Petrus. Eller Paulus sen. Utan det är Thomas som säger: min Herre och min Gud. Det är vad det handlar om. Och det är genomgående detta i Johannes litteraturen. Och Jesus säger också Johannes 14:6. Det är så exklusivt det kan bli. Jag är vägen, sanningen och livet. Alltså inte en av vägarna, inte en av sanningarna, inte en av levnaderna. Utan om man kan lite grammatik så är det första person singulars i bestämd form. Och det innebär att då finns ingenting utanför, rent språkligt heller. Och så säger han, ingen kommer till fadern utom genom mig. Också Johannes evangeliet. Alltså det finns ingen annan frälsare än Jesus. Va? Det finns ingen som säger så exklusivt som han själv säger. Det finns ingen utanför det överhuvudtaget. Sen kan det vara hur religiöst som helst, det kan vara hur fromt, det kan vara hur smort som helst. Men det är det handlar om. Handlar inte om det, då är det villfarelse. Den får de ha vilken titel och hur populära de vill överhuvudtaget. Va? Det är oerhört viktigt. Va? Nu ska vi gå till första Johannesbrevet. Ett brev, han skrev tre brev, Johannes också. Och här är det börjar ungefär, första Johannesbrevet börjar ungefär som Johannes evangeliet. Va? Det står så här, det som var från begynnelsen, det vi har hört och med mina egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, med detta vittnar vi livets ord. Observera, här säger han ännu mer fantastiskt. Han säger så här, alltså de har rört vid Gud. Det är det Johannes skriver. De har rört vid Gud, de har tagit på honom. Ha? Ibland läser vi Bibeln. Ja, det var ju intressant, men det här är ju enormt alltså. Ibland säger människor, ja men vi läser Bibeln. Ja, men har ni förstått vad det står då? Har det förändrat era liv överhuvudtaget eller har det inte gjort det? Det är det som är frågan. Och det här är det Johannes skriver. Va? Det vi har skådat, de har sett honom. Han har själv legat i Guds famn. Johannes. Observera det. Och det är det han vittnar om och det han skriver om. Va? Och det gör att det här blir så, det blir intimt. Gud är inte långt bortom rymder vida som en sång heter. Att han är här genom, vi har nyss sjungit om den heliga. Den helige ande gör det här levande. Och det gör att den helige ande berör våra kroppar också. Inte bara vår själ och ande. Utan våra kroppar bor han också, va? Och det gör att Herren rör vid oss. Precis som Johannes skriver här i Johannesbrevet. Vi har sett ju, han har rört vid, vi har rört vid livets ord med Gud själv alltså. Det är helt enormt alltså. Och det gör när en människa kommer till tro, när livets ande kommer in i en människa, när den heliga ande kommer in. Vad gör den heliga ande? Han visar inte på sig själv. Han visar på Jesus. Är någon ande som visar på något annat så är det inte den heliga ande. Det ska jag berätta för er. Då är det någon oren ande som kommer. Utan den heliga ande gör Jesus levande så att han berör oss och visar på sonen som själv är Gud. Heliga ande är också Gud. Så är det. För den heliga ande visar på sonen och fadern. Och detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbaras för oss. Vi förkunnar det eviga livet. De frågade honom, de religiösa en gång, Jesus, vad ska vi göra för gärningar? För eviga livet. Jo, svarar Jesus, ni ska tro på den som har sänt mig och på mig, då har ni det eviga livet. Så det eviga livet, vad är det enligt Johannes det skriver här? Jo, det eviga livet, det har Jesus. Det eviga livet bor i mig. Han bor i dig om du tror på Jesus. Han bor i dig för att du har tagit emot den helige ande i andedopet på det sättet. Alltså. Då bor Gud i dig. Mindre än så är det inte. De hade en utställning i Göteborg. Och där var det, jag tror det var 52 olika sätt att se på Gud. Men egentligen fanns det bara ett sätt. 51 var fel. Och det var att det var det, för det finns ingen annan. Jesus säger så här, den som har sett mig har sett fadern. Alltså den här identiteten, den som tar emot Jesus tar emot fadern också. Så är det. Att också här, och det har vi sett och hört förkunnar vi före, för att också ni ska ha gemenskap med oss. För det finns en gemenskap i detta. Vad är det? Det kallas för Kristi kropp, det kallas för bruden, allting. Det finns en gemenskap mellan syskon, och den gemenskapen, vad är det som binder dem samman? Jo, det är den heliga ande och Guds ord, va? Som binder samman detta så att det utgör en kropp. Observera. Det är kropp det handlar om. Det är ett all överandlighet, det är bara andligt. Och på Jesu och i den här tiden så fanns det någon som kallas gnostiker. De trodde på en andlig frälsning. De trodde bara på att frälsan skulle vara en andlig varelsan och slag. Och så gör Herren tvärtom, han blir en kropp. Ligger i ett stall någonstans. Alltså bara det är ju anstötligt. Den allsmäktige ligger i en krubba, va? Det är åsnor och kor. Aha. Och får. Bara så anstötligt kan bli för det humanistiska förnuftet. Det är en rakt smäll, rakt i solarplexus egentligen. Därför att Gud förvar, det blir alltså som Paulus skriver, det är en dårskap. Det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Alltihop det här är en dårskap. Om man inte tar emot det och får ett förvandlat liv så är det en dårskap. Det är totalt dårskap alltihop alltså. Sen är det en annan sak, och det kan jag berätta. Ju mer man umgås med Herren, ju klokare blir man. Om så är det. Finns inga dumhuvuden i Guds rike. Nej, det gör inte det. Det är för att man blir det. Man ser på saker och ting på ett annat sätt. Genom att umgås med honom i den heliga ande och Guds ord så får man andra perspektiv på saker och ting än om man skulle leva som en obotfärdig hedning. Det är faktiskt så. Sen kan du ha gått i skola, du kan ha gått på universitet hur länge som helst. Men du är fortfarande dum i huvudet om du inte har Jesus. Varför är världens vise? Herren säger det är dårskap. Så är det. Jag har mött människor som är under min levnad, som har alltså umgås med Herren större än jag sitt liv. Och när man lyssnar på dem, då förstår man, ja men här finns det en vishet, det finns en Guds vishet som omöjligt en människa kan lista ut själv om inte hon får det uppenbarat från Herren. Genom att umgås med den helige på det sättet, va? Ibland möter jag människor och säger så här, åh jag har bara gått så många år och du har gått på universitet, säger jag, men jag är inte smartare för det brukar jag säga. Jag har en utbildning va, i teologi och naturvetenskap, men jag menar, jag är inte smartare för det utan det är att umgås med honom, för det finns en Guds kunskap som bara han kan ge och tillsammans med bröder och systrar i hans rike, vet ni, så fungerar det. Guds rike är så, Herren är så liten egentligen på ett sätt så han kan komma in i ett litet barns hjärta så att det blir levande. Men han blir så stor så han kan inte komma in i en professors huvud. Vi lever i ett rike som är upp och nervända. Helt emot världens sätt att se. Helt emot alltså den här världens visa och så vidare. Det är totalt upp och nervända alltihopa. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver för att att vår glädje ska bli fullkomlig. Nu ska vi komma till motsatsen. Ska vi gå till andra kapitlets 18:e vers. För det är så här tillfället. Det finns motsatser, det finns paradoxer, det finns motsatser av olika slag. Jag har hört det leda så jag har fått öronverk snart. Predikningar som går ut på att vi allt är en enhet och så vidare i den här tillvaron. Men det är det inte alls. Det är motsatser. Det är diametrala motsatser, alltså, gång på gång. Det finns en själafiende som hela tiden attackerar på olika sätt, men också gör att vi ska tappa tron, att vi ska komma ner i missmod, att vi ska komma ner och säga vi kan ingenting, vi vet ingenting och så vidare. Han vill hela tiden tala om att för dig och mig, ja men ni är inte lika smarta som dem. Det är en av djävulens knep. Det är faktiskt så, men det är inte så. Då skriver han så här, Johannes. Kära barn, den sista tiden är här. Skriver han. Den sista tiden är här. Den är så nu. Den sista tiden har varit 2000 år. Det är församlingens tid. Det är den sista tiden. Det är då när evangelisation, mission ska gå ut över hela världen så att det blir lärjungar av alla folk. Det är den tiden vi lever i nu. Sen kommer det andra tider. Men då skriver han, detta är den sista tiden. Och liksom när jag hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram, skriver han. På den tiden alltså. Han skriver inte om antikrist som person som ska övervärda, men han berättar om att antikrist ande är utgjuten. Och det har den varit 2000 år, kanske mer. För antikrist ande, den finns idag i det här landet. Den häckar både här och där. Så är det. Det är viktigt att ta, så man inte står och väntar att nu kommer antikrist, så ser man inte hur eländet ser ut nu. Va? Hur antikrist ande håller på att manipulera saker och ting hela tiden. Va? För antikrist ande kommer från Satan. Och antikrist, ordet antikrist kan man översätta. Det betyder mot eller istället för kan man också översätta. Det är någon som vill komma istället för den sanne Kristus. Va? Och då står det så här. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Alltså att de här antikristarna har trätt fram. Alltså antikrist ande på olika sätt. Och nu kommer det riktigt ordentligt här. Det har gått ut från oss. Det har gått ut från oss. Alltså de kommer inte i världen. De kommer inifrån. Alltså många sitter och väntar. Ja, men det måste vara något som kommer ifrån det och det land. Nej, men de kommer inifrån församlingen. Det är där det handlar. Det har alltså, ja, det förstår jag sitter, det har gått ut från oss, men det hörde aldrig till oss. De hörde aldrig till oss, men de har gått ut från oss. Det här är ju riktigt allvarligt alltså. Mycket allvarligt egentligen. Hade det hört till oss skulle det ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss, skriver Johannes. Redan på den tiden alltså, var det på det viset. Det är ingenting som är idag, det har varit i 2000 år. Och kommit i olika skepnader och på olika sätt. Ni har en smörjes från den helige och ni har alla kunskap. Observera, han skriver, alla har kunskap. Och vad för kunskap? Jo, det är fått från den helige ande och Guds ord. Det är den smörjesen det handlar om, va? Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen. Känner man Jesus så känner man sanningen. Den som är av sanningen hör min röst, säger Jesus. Sanningen ska göra er fria. Va? Utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Och så säger han så här. Vem är lögnaren Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Där kommer det. Du är inte bara att säga, ja, vi är antikristande, men hur känner man igen den? Ja, det står så här också. Man behöver inte leta överallt, det står här. Vem är antikristande? Om inte den som förnekar att Jesus Kristus, att Gud har blivit människa och blivit kött. Den som förnekar detta har antikristande i sig, alltså. Det spelar ingen roll vem det är. Det spelar ingen roll vilken position de har. Om de har fanclub, om de har smörjelse så det dryper om dem eller vad de nu har. Det har ingen som helst betydelse. För säger man detta att Jesus, att Gud inte har blivit människa, då har man antikristande i sig. Sen får man vara biskop, präst, pastor eller vad man nu är för någonting. Va? Det här är djupt allvarligt alltså. Det handlar om lögnens ande också. Det är antikrist som förnekar fadern och sonen. Att det finns en intimitet där om fadern och sonen. Och jag ska ta ett exempel på det här. När man säger så här. Jo, men det finns något gott i alla religioner. Det hörs i Sverige idag. Man blir på tv så hör man det. Högmässor, det är andakter och det är möten som sänds på tv, SVT och så vidare. Och på YouTube också för den delen. Så hör man det där, att det finns något gott i alla religioner. Och då tänker man på människor, va? Ja, visst finns det väl människor som är skapliga, som är muslimer, och visst finns det det. Finns sämre kristna om man utgår från det sättet, va? Så är det inte det. Men inte det det handlar om. Det handlar om vilken ande är det bakom det hela, va? Vilken ande handlar det om, va? När man förnekar detta, va? Och säger att det finns, visserligen, nu finns det ett annat intressant sätt, det är detta man säger så här. Jo, men Jesus är den främste frälsaren. Men när man säger så underförstått så måste det finnas andra som är lite sämre i så fall. Rent språkligt. Men tyvärr så är det inte så. Det finns bara en frälsare och det är Jesus Kristus. Det finns bara en som kan frälsa människor och det är Gud själv. Och det är hans son Jesus Kristus. Och sen kommer det här. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Där satt det. Den som förnekar Jesus Kristus, den har inte heller fadern. Man pratar mycket om Gud idag. Gud är som en far. Det handlar inte om det. Man måste, ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Och det innebär att då finns, det finns inga. Har man inte sonen så har man inte heller fadern. Det är därför människor behöver frälsta. Det är därför människor måste ta emot Jesus i sitt liv. Annars har de inte fadern heller. Sen får det vara hur fint det ser ut. Och sen, den som bekänner sonen har också fadern. Skrev Johannes. Den som bekänner sonen har också fadern. Det ena ger det andra. För det är Jesus som visar oss fadern. Den som bekänner också fadern. Och låt den jag hört från början förbli er. Och den har hört från början förbli er. Kommer också ni att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Det eviga livet kommer att vi har fadern och sonen. Att vi tror att sonen har dött våra synder och uppstått för rättfärdiggörelses skull. Vi tar emot detta liv och det livet är inte slut när min kropp dör. Utan jag har det eviga livet nu och det kommer att ha en evig fortsättning. Halleluja! Och det är intressant. Och så går vi vidare till fjärde kapitlet. Här kommer en uppmaning som heter duga. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Just det. För det är ju så, ibland så tror jag att det finns någon sorts Jesus förnissa. Vad är det för någonting? Jo, man säger de rätta orden men det finns ingen täckning inombords. Och det hör man då och då. Alltså just det här, Jesus förnissa, ja, förnissa, ni som är lite äldre vet hur man förnissar golv, va? Och så la man på ett lager så det fint ut även om det var ruttigt i plankorna, va? Man förnissar saker och ting. Och det här, alltså, det är Jesus, man säger de rätta orden, man säger de gör de rätta åtbördorna. Men finns det någon täckning inombords? Det är frågan. Och därför säger han så här: mina älska, tro inte varje ande, hur fint den låter och profetiskt den kan låta, va? Utan pröva andarna. Det finns många falska profeter som har gått ut i världen, skriver Johannes. Så ser det ut då och så ser det ut nu. Ingenting har förändrats på 2000 år, förstår ni? Och jag kan berätta er, i de första församlingarna som han skriver till här, så var det stor kamp om de här sakerna på den tiden. Första århundradet. Och det var ett kiv och hela tiden, för det smög sig in. Det fanns en lärare som var på den tiden som kallades för gnosticism. Och det var detta att Jesus, han var inte Gud förrän i dopet. För man kunde inte tro att Gud kunde födas som ett barn. Det var för lågt för att vara Gud. Alltså. Utan då var det så att då när Johannes döparen döpte Jesus, då kom den helige ande. Då var det först han blev insatt som Messias. Livsfarlig tanke. Varför är den livsfarlig? Den förstör hela Guds frälsningsverk. Även om den är from och fin. Va? Jehovas vittnen har det bland annat. Men i alla fall. Och sen så påstår man att det var inte han som dog på korset utan det var Simon från Cyrene, för de byggde då korset på vägen upp till Golgata. Och då när man säger så, det är för att Gud kan inte dö på ett kors. För de var så överandliga, va? Och därför blev det så att när man tror på det, ja då är hela frälsningsverket totalkvaddat. En villfarelse utan lik, alltså. Och vi lever i en tid, då har Jesus själv sagt, det kommer många att säga, där är han, där är Kristus, där är han. Men tror de inte? Det är för att vi lever i den tiden nu, där det kommer det ena efter det andra. Det ser fint ut, det ser bra ut, det är slätkammat, det är tillrättalagt på alla sätt och vis. Men det är inte från Gud. Vad är det Jesus säger? Den som är av sanningen hör min röst. Så är det. Den som är av sanningen hör mig. Jag måste ju själv. Jag ska berätta, när jag talar om de här sakerna så berikar lika mycket för mig själv. För den som tror sig ska stå fast ska se till så att han faller, va? Så är det. Så jag är inte bättre än de andra, va? Jag måste ju rannsaka mitt liv gång på gång. Gör man inte det så är det fara värt. Det kan bära iväg alltihopa. Va? För att man har en fanclub eller någon som ropar halleluja när man säger det. Livsfarligt. Det är då man måste ta sig akt. Ju mer folk lyssnar på en, ju mer måste man ta sig akt och rannsaka sig inför den helige och hans ord. Va? Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus kommer i köttet, den är från Gud. Det kommer han tillbaka till detta. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta antikrist ande som ni har hört skulle komma så redan nu finns i världen. All förnekelse av detta, för det förnekar man att Gud har blivit människa, då förnekar man frälsningen. Man förnekar också det eviga liv som man tror att det är på det sättet. Och därför är det oerhört när man alltså har möten tillsammans med andra religioner som man har i det här landet idag. Man ber tillsammans med folk från buddhismer, hinduer, muslimer och så vidare i det här landet. Och säger det härliga religionsdialoger. Va? Men vad tog Jesus väg? Ha? Och det här är, och så får de vara vilket folk de än tillhör, va? Men har man inte det här, då har man antikristande i sig. Va? Som står här. Det är så klart, det kan inte stå klarare än vad som finns här i Johannes litteraturen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den, för han som är i er är större än den som är i världen. Det här brukar citeras, men inte det som är före. Ibland kan man ta ut lite små bibelverser här och där, vet du, så det passar ihop med ens älskningsteologi och lära. Det är bra om man läser hela styckena, va? För då syns det vad det handlar om egentligen. Va? Det här brukar ju upprepas. Den som är i oss, han är större än den som är i världen. Visst är det det. Men det är ju detta, han som är i oss är större än den som är i världen. Men det är ju motsatsen mot antikrist ande, det är ju det handlar om, va? Hela tiden. Då går vi till andra Johannesbrevet. Det är ett brev som inte brukar ta så mycket om, men det ska vi ta upp. Och det här, så här, från den gamle. Ja, nu har han blivit lite äldre, Johannes. Till den utvalda frun och hennes barn. Och då ska man komma ihåg att han skriver alltså inte till en kvinna, utan han skriver till en församling. För frun här är det femininum, det är kyrkan, och församlingen är alltid femininum, det är bruden. Så det är det han skriver till. Han skriver inte till någon enskild kvinna, var någon som sa, nej, det är helt fel. Utan han skriver till församlingarna. Som jag i sanning älskar, inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen, skriver Johannes. Va? Vi älskar den på grund av sanningen. Observera vad han skriver. Vi älskar den som förblir på grund av sanningen, som förblir i oss och ska vara med oss i evighet, skriver Johannes. Va? Det är fantastiskt. Nåd och barmhärtighet och frid vara med från Gud för och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och kärlek. Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen. Efter det bud som vi har fått från Fadern, nu ber jag dig att min fru, det är inget nytt vi gör, utan att vi som har hört från början, låt oss älska varandra. Och detta är kärleken, att vi lever efter hans bud, efter Kristi bud alltså. Och detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken. Och det är också där det står, Johannes säger, det är inte så att vi har älskat Gud först, utan han har älskat oss först. På det sättet. Ja. Men nu kommer det. Det finns många bedragare som har gått ut i världen. Jaha, nu börjar det igen. Det, och vad är det för några? Det som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet. Han upprepar det igen. De som inte erkänner, det är bedragare. Sen kan de ha en massa kristna förtecken. Va? Men de är bedragare. Va? Sådan är bedragaren antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi arbetar för, utan får full lön. Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Observera det. Han har inte Gud. Den som avfaller på det sättet har inte Gud alltså. Den som blir kvar hans lära, han har både Fadern och Sonen. Han kommer tillbaka som han skrev i första brevet. Va? Han har både Fadern och Sonen. Och nu kommer det. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära, ska ni inte ta emot honom i ett hem eller hälsa honom välkommen. Så allvarligt är det. Och då hemmen, nu var det på den tiden så samlas man, församlingarna samlas i hemmen, så det är där de menar. Och då ska man komma ihåg att på den här tiden så vandrade många, ska vi säga, profeter och lärare, alltså som gick runt i olika församlingar, va? Och undervisade och profeterade och så vidare, va? Och det är de han menar här. Det är alltså inte vem som helst församlings som är i församling, utan det är de som kommer utifrån, va? Som har alltså fått det mandatet att undervisa och att profeter och lärare, alltså. Och det är de man ska kolla, va? Och så kommer det så här: den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Just det. Så illa är det, va? Så illa är det. Här är Guds ord. Det här är Guds ord, alltså. Bryr man sig om det här idag? Alltså, den som tar emot någon som inte har det, att detta, vem Jesus är, Jesus, att det finns bara en frälsare och så vidare. När man tar emot det i en församling idag, så gör man sig medskyldig till den onda gärningen. Man blir själv skyldig till detta, alltså. Det var Guds ord undervisar om. Så ligger det till. Och det här kan man inte MBL förhandlingar om. Med Herren. Vi visste inte. Ja, men då tar man reda på det före. Det är en skyldighet att ta reda på en före, va? Så ni får ju kolla vad jag säger. Jag är ju kringresande. Så är det. Det är er skyldighet. Så är det. Stämmer han? Är det här en, va? Här är en tok som är här, va? Eller stämmer det här med Guds ord, va? Så är det. Det är oerhört viktigt. Och jag går gärna med på att man kollar på vad jag säger, va? För det är viktigt. Jag behöver korrigeras om det är någonting som är fel, va? Så är det. Och är man inte villig att korrigera sig, då är man falsk. Det ska man veta. Därför att det är Guds församlings uppgift att, vadå, pröva allt men behåll det goda. Halleluja. Vad händer då? Då kommer Guds härlighet, och den kommer att göra, och bara det kommer förökas, så vi kommer få se tecken och under som vi aldrig sett förut. När vi prövar detta och vi låter dem som predikar och undervisar och profeterar, att de ska prövas. För det finns ingen som har mandat, kan jag berätta för er, som har mandat från Herren att inte bli prövad. För då är det falskt. Det är en falsk profet. Amen. Det var dagens evangelium. Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig nu. För att du är kungarnas kung och herrarnas herre. För att du är den store. Du är den enda frälsaren. Och du välsignar ditt folk. Du välsignar din församling som vill leva med dig och leva av ditt ord och den heliga andes kraft. Vi bara prisar och tackar. Och vi ber om ditt blods beskydd. Och låt oss pröva det som är i den här tiden. Så att vi tar emot det som kommer från dig och inte från den onde. I Jesu Nazarens namn. Amen.